får ett barn säga om sina föräldrar? Det pratar vi om i Sverige den här veckan. Men vi ska också här i programmet prata om vad föräldrar får säga om sina barn. Det är ganska intrikat det där. Och sen så ska jag berätta något, tror jag i alla fall, om jag vågar, som jag aldrig har sagt förut. Det handlar om det här med hur man beter sig när man äter buffé.
Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
Ja, Åsa, du sitter i nattklär. Är det för det att du har...
Nej, du, men det kan du inte säga.
Du har... Ja, jag måste säga, det var en begynnelse här.
Det kan du väl inte säga.
Självklart. För jag tänkte du har lagt ifrån dig gallakjolen. Du har säkert varit på någon Nobelmiddag eller ett eller annat. Alla går ju på det nu i Sverige också. Regna med
Hilde, det vet ju du också att jag aldrig går på Nobelmiddagen, inte ens den enda gången jag var inbjuden.
Vad är Nobelmiddagen?
Det är ju då alla de här Nobelprisen som delas ut till världens främsta kemister och biologer och fysiker och så vidare. Och i Norge,
du vet om Nobelprisen,
fredspriset, och då firas ju det med en stor middag. Som är makalös med kungaparet och sådär. Nej, jag var inte där, och ja, det stämmer att jag nu sitter i nattkläder. Det hade jag ju hoppats, Hilda, att du inte skulle sätta några bilder i huvudet för våra lyssnare, men så är det. Ja.
Det är fina nattkläder, ja. Det är fina nattkläder, men det var det gallakjolen, jag har det bildet upp i huvudet jag, då. Och de har försömt sig där i Nobelvärlden. Nå, det är inte invitera dig in. Ja, Hassan, nu har vi fått det svart på vitt. Danmark ser ut att måtte belage sig på att miste 98% av landarealet hvis alltså Grönland går tapt. Mandag 8. november blev det avhållt möte mellan amerikanska och grönländska myndigheter i Nuuk på Grönland. Och som vi vet så har Trump slått fast att han ska ha klon i det stora öriket, och nu ser han ut att ha fått grönländarna på glid. Och vad skedde, Hassan?
Jamen, ved du noget, jeg ikke ved? Fordi altså, egentlig så har man jo bare indgået en aftale om gensidig respekt, baseret på fælles interesser og et praktisk samarbejde. Altså, der er jo ikke nogen konkret aftale om noget som helst, men en hensigtserklæring om at man har et fælles ønske om en fremtid, hvor man har et tæt samarbejde. Altså, jeg ser sådan set ikke noget alarmerende i den her proces her. Selvom Trump jo og amerikanerne nu er i gang med at invadere Venezuela, så tror jeg ligesom ikke, at Grønland bliver det næste skridt. Men jeg må sige, at den danske regering reagerer jo som om, at det er sidste chance nu. For eksempel så har man jo umiddelbart efter besluttet at give de grønlandske kvinder, som fik tvangsopsat spiraler gennem årene, en erstatning på 300.000 danske kroner per person. Ikke? Det er kommet, altså, i dagene efter den her fælles hensigtserklæring. Ikke? Så det kan jo
det
godt
jo
være,
tide,
at man
da.
Nu... Ja, det var på tide, men det kan også godt være, at man ligesom nu bare gør alt, hvad man kan, ikke? For ligesom at... Ja, jeg ved det ikke.
Men Hassan, nå får jeg et bilde i hovedet. Jeg får et bilde i hovedet fra den gangen da du sa at MeToo aldri kom til Danmark. Det var den setningen jeg fikk et déjà vu på når du sa, nei, jeg tror aldri at USA kommer til å prøve å ta Grønland.
Nei, det tror jeg ikke var det jeg sa. Jeg sa bare, det, jo, måske var det jeg sa. Det er jeg ikke sikker på. Men det er ikke sket nu, altså i løpet av den siste uge.
Det jeg bet meg merke i, var følgende setning: USA og Grønland ser frem til å fortsette denne fremgangen i årene som kommer, og til å styrke relasjonen i Arktis ytterligere på en tryggere og mer progressiv måte. Det progressive, det kom som en litt overraskelse.
Jeg reagerede også på ordet, men det kanskje er det her at grønlendingene anvender USA som utpressningsmedel för att ersätta då kvinnor som har blivit illa behandlade och på det här.
Det är väldigt progressivt.
På det här, ja, det är det väl. Kan man väl säga den här, det som man menar är Danmarks koloniala projekt ska man göra upp med nu, och då så använder man Trumps USA till det. Någon slags tvistar kanske.
Det är riktigt, och man får ju vad man pejar på lige nu, ikke? Altså stort sett från Grönlands sida. Jag har också bemärkt det är det passerade opåtalt, men en tidigare toppdiplomat och en tidigare minister har stillat sig fram i medierna och försvarat ett mineprojekt i Grönland. Som egentligen är kulsejlet med några erstatningssager med miljardkrav, för kineserna var involverade i det. Ikke? Det projekt blir nu reaktiverat på en eller annan måde av de här tidigare meget magtfulla människor som säger, måske var det inte så skidt att låta kineserna grave i den grönländska undergrunden. Ikke?
Jeg føler at Europa er i ferd med at blive den nye Afghanistan efter den nye sikkerhedsrapporten fra det hvite hus. Altså et slags Afghanistan eller Irak, der lokale traditioner og kultur skal utslettes. For nå skal vi i Europa skoleres i gode amerikanske verdier, og de nye verdiene, vel å merke, der empati er synd, og der familie er first, og Mar-a-Lago ansikt er den nye skjønnhetsideal, og skytevåpen det ypperste av kulturuttrykk, sammen med en slags USA version av Jesus. Det är på ett vis meldingen som vi fick den sista uken, syns jag, ifrån Trump.
Men det är vilt med den här säkerhetsstrategi, ikke? Som inte innehåller ett ord om Nordkorea eller Putin eller Xi Jinping eller ja, de stora handelskrig där utspelar sig. Iran blir lige nämnt tillfälligt, ikke? Altså det hela är liksom Europa, ikke? Men alltså samtidigt, når jeg læser det og prøver ligesom at finde ud af, hvad det er, der formuleres, ikke, så er det jo egentlig ikke et angreb på europæisk kultur eller de europæiske befolkninger. Det handler om den her elite, man går op imod nu fra amerikansk side, ligesom man gjorde dengang, man sagde drain the swamp om Washington. Ikke? EU er repræsenteret, eller repræsenterer den europæiske elite, ikke? Og så siger man jo fra USA's side, at de her lande med interne spændinger og manglende folkelig legitimitet og er meget upålideligt allieret, ikke? Og man er usikker på, om de europæiske stater fremover vil besidde militær kapacitet til at fungere som partner, ikke? Og at USA ikke har råd til at have et meget svagt Europa hængende om benene i fremtiden. Altså det er jo ting, som jeg tror mange flere mennesker end den yderste højrefløj i Europa egentlig vil nikke genkendende til, når de bliver skildret sådan her.
När du pratar så där, Hassan, så får jag nästan intrycket att du menar att de här faktiskt demokratiskt valda regeringarna vi har i Europa, att de är någon slags elit som inte har, som du sa, så de brister i legitimitet. Och när du säger så säger du ju också att demokratin brister i legitimitet, och då låter det ju nästan som magarörelsen i USA. Jag håller också med om att det finns att det finns eliter. Det är inte riktigt samma eliter som Vita huset pratar om, men absolut att det finns eliter som håller i taktpinnen på många sätt. Men om man bara begränsar liksom debatten till vi och dem, och att det är en elit som beter sig väldigt illa och så vidare, och som inte har någon folklegitimitet, så säger man ju också att den allmänna rösträtten är passé. Därför att det finns bara eliter att välja på. Det är inte riktigt så som jag ser på demokratin i Europa. Eller den fria pressen eller allt det där som är värt att försvara.
Men jag syns
förstår du hur jag tolkar det? Jo, men, tycker men att det jag gör ett karaktärsmord på det du sa?
Ja, nej, jag syns du laver delvis karaktärmord på mig. Fordi i och med att jag liksom prövar att fasthålla en komplexitet i det, der sker lige nu, så får jag en makkerkasket på. Ikke? Og det har jag inte speciellt meget lyst till.
Men kan du förklara lite bättre då vad du menar med att...
Jo, men vi har ju för exempel en del stora europeiska nationer, som styres af et politisk mindretal, fordi man prøver at holde de her kraftfulde, højre populistiske, som du vil kalde det, Åsa, bevægelser uden for magt. Ikke?
Men det, det vil sige, det parlamentariske...
Du vil gerne have en forklaring. Ja. Det vil jo sige, at man så ligesom kommer til at miste kontakten med et vælgerfundament, som åbenbart er voksende i de europæiske lande, også i Sverige, også i Danmark og også i Norge. Se på Fremskridtspartiet, hvor enormt det er blevet ved det sidste valg i Norge. Se på Dansk Folkeparti i Danmark ved kommunalvalget, hvordan de gik frem.
Mm. Jag tänker, du kan inte blanda in Sverige i det där, för att i Sverige så är ju Sverigedemokraterna regeringsunderlag, och så ser det ju ut, alltså det parlamentariska läget gör ju ändå att man bildar allianser, och så är det ju ett politiskt spel i det där, och det är intressant i sig självt, men om man reducerar Europa till att bara styras av eliter, så tycker jag att man devalverar demokratin och den allmänna rösträtten.
Det går i alla fall över till att snacka om ett flertalsstyre då. Det betyder att det är flertalet alltid har rätt, och det är ju kanske något av det som det liberala demokratiet har hållit runt och sagt, att det är inte sån att det är flertalet alltid har rätt, fördi man har så väldigt många olika behov och rättningar och meningar i ett liberalt demokrati. Mm. Och hvis jeg ser på det som ligger i hela denne säkerhetsrapporten, hvis du tänker på Norden, så är det en underminering av allt det som har på ett vis varit den nordiska modellen. Plus att man nu sätter in och säger att man ska stötta ett särskilt underlag, och det var därför jag kom med träckene med Afghanistan, för man faktiskt vill vri den politiska kulturen i en riktning. Och för min del så må jag i alla fall säga att den draining the swamp löfte som man kom med i USA, som är kanske nå blivit det mest korrupte landet i den västliga världen totalt. Altså den måten som Trump-familien har beriket sig på, og som nå skal på en måte overføres i en eller annen europeisk modell. For meg så handler dette om en ting nå, og det er at Europa må step it up og brette opp ærmene og gjøre sin egen greie.
Der er vi jo fuldstændig enige. Jeg gør mig ikke nogen illusioner om, at Trump eller det amerikanske styre ligesom skulle have en enorm passion eller kærlighed til Europa, som gør, at de så dedikeret vil gå ind og forsvare det historiske Europa. Jeg tror, det handler om magt og penge og så videre, selvfølgelig. Jeg gør mig ingen illusioner om det der, men samtidig så må man jo også konkludere, at det for USA synes tyngende at have Europa om benene af forskellige årsager. Og når man går ned i de forskellige årsager, som er skildret, så mener jeg, at der er sandheder at hente i de forskellige årsager. Naturligvis ikke i dem alle. Og at, som jeg sagde før, at der vil være langt flere mennesker i Europa end den yderste højrefløj, der vil bakke op omkring de formuleringer.
Vi kommer i alle fall til å bli ganske overbevist av det gjennom veldig sterke kampanjer, og den måten som en snakker om Europa på nå, det tror jeg vi kan brekke ned i ganske andre biter enn det vi blir presentert for. Jeg bare kjenner for min egen del, så er jeg begynt å bli ganske lei av undergangsfortellingen om Europa. Hvis man ser på verden sånn som den ser ut i dag, så er det ganske få steder som har både systemer og politiske systemer og tenkegods. Det betyr ikke at det alltid er perfekt. Men det er få plasser i verden jeg vil i alle fall ha byttet ut med som et slags fordel. Og du sa det jo selv, Hassan. Det mest oppsiktsvekkende er at Russland er ikke nevnt med et ord, blant annet.
Iran blir nevnt.
Ja, så vidt. Og det sier alt. Poenget er at Trump og Putin og Xi vil nå dele verden mellom seg, og der blir vi en kasteball, og da hvis vi ikke står opp for oss selv, så det er kanskje like greit at vi blir høvlet over.
Og der er jeg fullstendig enig. Der tror jeg måske vi alle tre er enige i virkeligheten.
Ja.
Du lyssnar på norsken, svensken og dansken.
I årevis har millioner av mennesker fulgt Joakim Lundell, svensk influencers historie om en barndom fylt av ekstrem omsorgssvikt, vold og overgrep. Moren har fått navnet Monstere av sønnen. Historien har solgt bøker og skapt tv-serier, bygd en karriere og gjort han til en av Sveriges aller største influensere og makthavere. Men etter at SVT slapp en dokumentar som sier vi finner ingen bevis for de konkrete overgrepene han har beskrevet, i 20 år med offentlige journaler, så finnes det knapt en svenske som ikke har kastet seg inn i den diskusjonen, Åsa, og hvorfor det?
Jag tror att väldigt många som kastas in i det här förstår först nu vem den här Joakim Lundell är. Jag tror att väldigt många i min generation har fnyst lite åt näsan åt en sån här figur som var med i en dokusåpa och drack väldigt mycket alkohol och sen började prata om sina diagnoser. Att det har varit föraktfullt, trashigt folk. Det föraktet tror jag har skapat ett ointresse. Och nu så ser man ju då att i alla sådana här makthavarlistor så kommer han oerhört högt upp. Mm. Därför att det är 1,3 miljoner människor som följer det han gör. Och det är den unga generationen, så det han gör påverkar folk. Han har betydelse för väldigt många människor. Och han har då alltså byggt sin karriär bland annat på att prata om sin trasiga uppväxt. Och den är ju traumatisk, hans uppväxt. Han blev bortlämnad av föräldrarna. Han har vuxit upp på ett barn, eller hos fosterföräldrar. Och det får man ju liksom inte glömma bort. Frågan är bara vad mamman har gjort. Om hon har gjort av elakhet för att hon är ond. Eller om hon har gjort det därför att hon inte riktigt klarade av att ta hand om sitt barn. Ja. Det är ju det frågan handlar om. Och frågan är ju också, vem kan liksom sitta på sanningen om det här egentligen? Ja. Det är en stor diskussion i Sverige. Mm. Om,
kjempestor. Och nu har det två avsnitt som är ute.
Ja. Mm. Ja, men jag har inte kunnat se det här, va?
Nej, vi kan dessvärre inte se den i Danmark. Mm. Man ska ha en svensk adresse för att få lov till att se ting på SR. Det är egentligen något som Gränsehindringsrådet borde ta upp under Nordisk Ministerråd och få eliminerat det här så vi kan se hinandens produkter på national. Ja, TV-kanalerna.
Ja. Ja. Hate heter denne serien også, som är skapt, och det ska komma tre avsnitt. Ja. Och alla har skapat enorm diskussion.
Ja, och programmet är också väldigt ifrågasatt, varför gör SVT det här, och det är bara för att man vill nå unga tittare och så. Jag försvarar ju det här projektet därför just att det här är en person
den
som
maktman.
Ja, det är en person som har en enorm makt, konstigt nog, och men det är också etiska frågor. Vad får man påstå om sina föräldrar? Mm. Och vad får föräldrar påstå om sina barn egentligen? Det blir också den andra svängen i det här. Mm. Och det här är ju stora etiska frågor som vi håller på med hela tiden. Och vem... låt säga att allting faktiskt är sant. Så är ändå frågan, finns det ett allmänintresse att vi ska känna till Joakim Lundells mammas år som bristande förälder? Vad har vi med det att göra? Hon är ingen offentlig person, hon är ingen maktperson bara för att hennes son är det. Och han har fått den här ställningen just på att prata med henne på det här viset. Det är mycket moral, alltså många tvister i det här faktiskt som är blytunga eftersom det handlar om riktiga människor.
Mm. Ja, jeg bemærker også, fordi vi kan jo godt fra Danmark studere diskussionen omkring den her serie om den enorme influencer her. Og der er bemærket, at der fra flere forskellige sider bliver diskuteret klasse omkring det her. Ikke? Jeg så for eksempel Åsa, at du skrev, at han er jo en form for magtfigurer, ikke, med den økonomi og de 1,2 millioner følgere, han har, og at moren her er ingen, som du også nævner nu her, ikke? Altså, hun har ingen ressourcer at forsvare sig med, og så videre, og hvis man ikke ser konflikten i det, så ved man ikke meget om klasse og selvtillid og verbalitet.
Mm. Det finns en klassaspekt i den här som jag tror är helt avgörande för att man ska förstå vilken popularitet han har bland unga människor. Och det är att han började ju på botten. Han var verkligen ingen. Och sen så kan han arbeta sig upp då med ett kändisskap till att nu ha en enorm villa och kärnfamilj, tre barn, en fru och så där. Det är den ultimata drömmen för den som själv ligger på botten eller som inte har några resurser, liksom, att så där skulle jag också kunna bli. Det är ju en dröm som han personifierar, och den kraften i den är ju, den kan man ju liksom bli lite rörd av faktiskt, istället för att se ner på det, tycker jag.
Men detta visar ju väldigt den store nå kampen mellom gamle medier og nye medier. SVT, som på en måte driver med gravejournalistikk her, og bruker kilder, og går inn og leser materiale og så videre, mot den nye medier som basert på en person. Og det betyr at de 1,2 millioner følgere til Joakim Lundell, de hans gode venner.
Ja, visst.
Så de hans gode venner, og hva gjør du når en venn i nød? Du stiller opp. Og det skjer ikke rundt SVT. Altså fordi du har ikke liksom du har ikke millioner av venner. Du har folk som sitter og ser på et program mens han får en hel skare til å være for seg, og uansett hva man da forteller om Joakim Lundell, at det stemmer ikke, og moren var ikke sånn, så vil de vennene si, ja, men han har sagt at det sånn, jeg tror på han, for han min venn.
Måske vil det glæde jer at høre, at det i Danmark netop blevet besluttet, at vi skal have en medieombudsmand, men ikke sådan, som vi frygtede, altså en politisk udpeget person, der skulle kontrollere massemedierne. Nej, den nye medieombudsmand skal holde de helt uafhængige frie medier, altså influencer som Joakim Lundell, i ørerne og kunne skride ind over for de personer, ikke? Og deres udbredelse af alternative sandheder og så videre. Meget interessant.
Det er interessant.
Det var utroligt interessant.
Ja, tak til Socialistisk Folkeparti for at have lagt det pres på regeringen. Ja.
Det var værst faktisk. Det var en rigtig nyhed.
Men siden jeg har måttet gi opp Jonathan Spang som Nordens morsomste tv-komiker, så har jeg nå kastet mig over Messias Hallberg. Han er nå min nye Messias, vil jeg nesten si. Og her han om denne saken på Svenska Nyheter.
Berätta mer, Joakim, om din mor, eller som jeg, opartisk journalist, brukar kalla henne. Monstret! Dessutom berättar Lundell inte de här historierna som barn. Han berättar dem först när han var en vuxen man. Historier som sen hjälpte till att bygga hans karriär. Hans karriär som har blomstrat, som har fått honom att bli omfamnad av etablissemanget.
Dette med barn og foreldre er en stor sak, for hva kan barn si om foreldre, og hva kan foreldre si om barn? Og du, Hassan, du ble så grepet da du så denne episoden fra 60 Minutes Australia fra 2012, der vi får møte Jens Breivik, far til Anders Behring Breivik, som drepte 77 mennesker 22. juli 2011.
Yeah.
Den er nå lagt på YouTube, men hvorfor ble du så grepet av dette?
Altså, det er så frygteligt og så bevægende det øjeblik, hvor han kategoriserer sin egen søn, altså Anders Behring Breivik, som et monster, og efterfølgende bliver spurgt, ser du ham stadig som din søn, og faren svarer, ja, det gør jeg.
Well, I still cannot understand how he could develop into a monster.
You call him a monster?
Yes.
Do you still think of this monster as your own flesh and blood?
Yes. Yes.
Dermed så siger han jo, jeg har en søn, og min søn er et monster. Ikke? Og den her pensionerede diplomat, som bor i nede ved Middelhavet, ikke? Og går rundt i noget, der ser ud som et ret ensomt liv, kommer til at leve sine år fra det her angreb på Utøya, det forfærdelige angreb, ligesom udspillet sig, og til han dør i en permanent tilstand af smerte. Og han sætter sig der foran det kamera og beretter sin historie. Altså, det er måske det stærkeste dokument, jeg har oplevet i forhold til den her type sager, ikke? Om forældreskab og kærlighed, og hvor stærk den kan være, og hvor hårdt det er, når den brister. Og, ja. Altså, det handler jo virkelig om forældre og børn. Mm-hmm.
Jeg så også den der filmen, som altså ligger på YouTube, som du rekommenderede, Hassan. Jeg tolker den lidt annorlunda. Jeg tycker at det er en pappa, som lite smiter från at prata om sin egen frånvaro i den här sonens liv. Ja. Han säger också något konstigt nu att jag skulle sitta och försöka hitta empati för Breivik, men jag tycker man ska försöka i alla fall. Alltså, när han säger så här att han borde ha tagit sitt eget liv, han borde ha sparat sista kulan till sig själv, så det kan jag väl kanske också tycka. Men det är ändå en pappa som sitter och säger att jag är ett offer, säger han. Jag är ett offer. Men det värsta är att tänka på alla som mördades och deras familjer. Men jag är ett offer. Jag tycker han var ganska självumkande.
Ja, alltså hela den analysen syns jag att du har fullständigt rätt i. Och alligevel så syns jag allt den mangfoldighet av tillstånd och känslor och goda intentioner och förkerte, vad heter det, förhåll och självynk och så vidare är ett föräldraskap, ikke? I sin kärna, alltså frånvaro av ansvarstagen och bebrejdelse av vad heter det utanförstående begivenheter och så vidare. Det är ju det vi allsamma gör som föräldrar, ikke? Det, det synes jag är så så fullständigt fantastiskt skildret, och där var han blir spurt om han kan se sin egen andel i att sönnen har begått det här, så säger han: jag är ett mycket lukket människa, jag kan inte tala om känslor, som jag också tror du refererade Åsa, och i förlängelsen av det där blir det så tydligt att han kan inte tala om känslor, ikke?
Han skrev också en bok i 2014 om en fars skyld. Och den gången så gick han ännu längre i den boken. Men jag syns att detta blir egentligen beskrivet väldigt gott i en norsk tragedie som är Åge Storm Borchgrevink sin sakprosabok som kom också ganska tätt på. Jag anmälde faktiskt den i Bergens Tidende då jag var redaktör där. Och sista setningen min i den anmälan är allt handlar om far. Och det är ju nettopp denne, alltså när vi snackar om monster, eller om vi snackar om, och här i hos Joakim Lundell så är det moren som är monstret, här är det då alltså sonen som är monstret. Och det att stå som en far och en son, eller en mor och en son, och se på varandra som monster, det säger någonting om att jag tror August Borchgrevink skriver i sin bok den viktigaste lärdomen i denna tragedien handlar om barne- och familjepolitik. Det är ganska starkt.
Barn och familjepolitik.
Barn och familje. Alltså rätt och slett, för här är det också en mor, sant? Som är oansvarig och som är en slags barnekvinna som uppdrar ett barn som inte klarar det. Här är det en far som är frånvarande. Alltså alla de historierna man snackar om, men det betyder inte att man ska se väck ifrån ideologi eller vad det måste vara.
Nej, för det är nog
men
ganska
enormt intensivt det är.
Ja.
Du hörer norsken, svensken och dansken.
När 17-årige Daniel Wretström mördas i Salem i december år 2000 blir det startpunkten för vad som beskrivs som en av Nordens största högerextrema manifestationer, Salem-marschen.
Ikke en uke utan lite nazinytt från Sverige. För 25 år sedan så blev en nazist, Daniel Wretström, drept i Salem. Och i årvis så blev det alltså arrangerat stora demonstrationer och nazister marscherat i gatorna flera tusen. Men nu har de marscherat igen efter ett litet uppehåll. Det var inte så många som mötte upp i midlertid också.
Nej, jag ska berätta för de som inte vet att Salem ligger utanför Stockholm. Jag var med ett år där när marschen var som störst, när det var ett par tusen som demonstrerade. Då var jag med och tittade, jag skulle rapportera för tidningen och gjorde någonting som man inte ska som journalist. Jag la undan mitt reporterblock och ställde mig ibland mot demonstranterna och höll upp en skylt på ett namn på en av alla som högerextremister har mördat i Sverige eller attackerat. Så jag klev ur min roll där på ett väldigt oprofessionellt sätt, ska jag säga. Men då var de i alla fall 2000 personer. Och sen så försvann den där marschen. Och sen nu har den kommit tillbaka som ett tidens tecken, kan man ju säga. Mm. Och de var 250 pers. Och en del var tillresta. Mm. Men det var också antifascister som var tillresta, bland annat från Danmark. Det polisen här registrerar, det är att det var väldigt unga människor som demonstrerade den här gången. Och att det var många som är aktiva i den här aktivklubb. Alltså den här kampklubbarna som har fått ett nytillskott av medlemmar sen Nordiska motståndsrörelsen terroristklassades av USA.
Men det var ju lite morsomt då, för det var inte så många som de hade hoppat på. Och grunden, har Expressen avslört, var att det var ett konkurrerande julebord. rett og slett i Skåne.
Som så, hvor der så var 2000 mennesker eller noe.
Det var i alle fall en rekke, det var det fria Sverige som inviterte til sild og drikke, og det ble, det har de klaget på i flere podcaster etterpå, at folk rett og slett bare prioriterte å gå på julebord i stedet for av de ledende personene som skulle ha gått i marsj i Salem.
Ja, det var jo... Vi kan vel godt konkludere, på trods af julebordet, at der ikke er flere tusind nazister i Sverige, som er villige til at marchere i Salem-marschen eller andre marcher i disse år. Ikke? Så, og det er vel positivt, vil jeg sige, altså midt i alt den her negativitet, at der ikke er hvad hedder det, 10.000 svenske nynazister, der indtager gaderne. I øvrigt er det jo, Salem betyder fred på hebraisk.
Ja, det er det.
Ja. Har I øvrigt set, at Putin eller Kreml lige nu håner Sverige efter den her nazimarsch? Har I set det?
Nej.
At man, det russiske regime, har været ude og anklage Sverige for at tolerere nazisme?
Ja, selvfølgelig gør han det.
Naturligtvis, naturligtvis. Ja,
det er meget komplekst, det her.
Nej, men det interessante er jo, at marschen er tilbage. Det er det som er et tidens tecken. Och att det är unga människor, så att det är ändå nytillskott av aktivister här.
Og det spørs vel om de er mest aktivister i gatene.
Det. Ja.
Ja. Du har, Hilde, sendt en meget interessant artikel fra Politiken, hvor en dansk forsker, politolog Michael Bang Petersen, fremlægger sine forskningsresultater, som handler om, at der findes en forholdsvis stor gruppe af et hvert samfund, som har et behov for kaos. Altså som simpelthen ønsker at rive eliterne og institutionerne fra hinanden, ikke for nødvendigvis at opbygge noget nyt, men for at opnå status på den anden side af det her sammenbrud.
Ja. Let everything burn, som det hette i USA, og det var jo på et vis mye av det som bygde opp mot Charlottesville ved den store demonstrasjonen den gangen for flere år siden i USA. Hele denne alt-right-bevegelsen har hatt denne, la alt brenne. La det brenne, så skal vi bygge opp noe nytt. Men han sier jo også at det ligger det der lols, altså la oss le, altså litt sånn joker-aktige, gå inn og bare trolle. Trollingen, som er en del av det, som er også en drivkraft da, mer enn at man har en veldig sterk ideologi.
Helt sikkert. Det er interessant, meget, meget, synes jeg, spændende fænomen. Altså, jeg er helt vildt spændende, fordi jeg kender det fra mig selv. Altså den lyst til simpelthen at lade det eksisterende falde, og at mit negative syn på det eksisterende ofte kan komme af en følelse af ikke at være inkluderet. Ikke?
Ja.
Jeg kender det så godt.
Men jeg tror også, at det finns mange poenger i det der resonemanget, men jeg tror ikke, at man helt skal underkänna ideologiernas betydelse også for at man faktisk organiserer sig på det her sättet. Då gör vi bort oss, tror jag, om vi inte tänker att det är på riktigt.
Ja. Här kommer tidens kanske underligaste precisering. Det norske kulturrådet mener jeg skal beklage at jeg sa at medlemmer av rådet har bevilget penger til seg selv. Noe som også nå skal granskes. I mellomtiden. Sånn er fakta. Homan Sharifi var leder av fagutvalget for dans da han fikk tildelt midler til eget dansekompani. Han gikk helt korrekt på gangen da sakene ble behandlet. Men, og det var vårt poeng, Sharifi er i midlertid også rådsmedlem, og det er rådet som delegerer beslutningsmyndighet til fagutvalgene, og som så formelt godkjenner utvalgenes tildelinger. Så uansett om Sharifi har gått på gangen eller ikke i fagutvalget, så sitter han fortsatt i rådet som fagutvalget bestemmer tildelinger på vegne av. Så kan folk vurdere selv hvordan det høres ut. Fasit vil også komme. Hiss og diss. Nå er det på tide med å disse og hisse det som har skjedd i uken som var. Hva har vi likt og hva har vi mislikt også?
Ja, min hiss den här veckan, det är Nobelprisveckan. All vetenskap, all forskning, alla innovationer inom kemi, fysik och medicin. Det är helt otroligt. Och biologi också, vad människan vet. Och vad vi inte vet. Och det här med immunförsvaret, en ganska ny upptäckt till exempel. Jag blir helt lycklig när jag ser vad vi kan hitta på. Veckans diss. Ja, det går till de här sex klimataktivisterna som attackerade en Monet-målning på Nationalmuseum med färg. Nu har de frikänts av Stockholms tingsrätt. Man menar att de inte hade för avsikt att orsaka mer skada än att färgen bara kunde torkas bort. Vilket inte stämmer eftersom glaset blev skadat. Och jag undrar bara om någon annan politisk rörelse hade bemötts med samma förståelse. Mm. Hassan?
Min hiss går till folkedansen. Jeg har opdaget, at folkedans er blevet hot, og flere og flere grupper, større grupper af unge mænd, nu danser folkedans i landets forskellige kulturhuse osv. Mm. Der er blandt andet en forening, der hedder Nordisk Dans, her i København, som har fået så populære arrangementer, som er blevet så populære, at de ikke kan være i deres lokaler længere. Mm. Og i øvrigt har vundet traditionsprisen for at danse folkedans. Min uges dis går til den danske avis Politiken, og det er simpelthen fordi, jeg synes, den avis er blevet lige så besat af den norske oliefond, som nordmændene er besat af den norske oliefond. Alene i denne her uge er der tre meget prominente artikler med negativ vinkel på den norske oliefond. Og det virker som en besættelse.
Tak, Hassan.
Du, Hilde.
Min hiss, Boris Johnson, den tidligere britiske statsministeren, var i Norge denne uken. Og den lokale avisen BA hadde selvfølgelig følgende spørsmål til mannen før han kom. Boris Johnson, Bergen vil ut av Norge. Hvordan gjør vi det?
så gammal ut jag när jag såg den där bilden över mitt hjärta klappar.
Min diss, ni ska vara välkomna i Danmark. Visst det.
Min diss, det går till årets en av årets mest förkastliga nyheter som kom den uken. Regeringen brukar 100 miljoner kronor på masker som ska gå i gave till ukrainska soldater. En avtale skulle gå til Watchbird, som har utviklet en maske med filter som er beregnet for militære operasjoner der soldater utsettes for blant annet tåregass og sot. 3000 kroner koster en sånn maske. Nå kan VG avdekke både at masken over lenge tid er blitt promotert med et manipulert bilde av en russisk soldat, som er en ting. I tillegg, i VGs test så ga en maske til 33 kroner bedre beskyttelse mot tåregass. Etter at Sverige innførte samtykkeloven i 2018, så er det ikke lenger krav om vold eller trusler for å bli dømt for voldtekt. Nå viser en ny granskning fra PN Kaliber at en stor andel av de som dømmes for såkalt uaktsom voldtekt er tenåringer, mange uten tidligere seksuell erfaring. Hva er diskussion runt det nå i Sverige också?
Ja, jag önskar att det var en diskussion om det här, men det är knäpptyst.
Oh.
Och det smärtar mig därför att det här är ett väldigt viktigt reportage som Kaliber har gjort i Sveriges Radio. Man pratar bland annat med en tonåring, han var 15 år när han dömdes för att ha våldtagit en klasskompis. Så det var alltså inte våld eller så, utan det var att han förstod inte signalsystemet. Mm. Många har aldrig haft sex tidigare, de har druckit alkohol och sen så är det någonting som går snett och sen så blir de då dömda. Han dömdes inte till fängelse utan till ungdomstjänst, men han säger då att han har blivit påverkad för livet så fort han är i en social relation. Och naturligtvis så får man ju en bild av sig själv, men man får ju också andra människor får en bild av en om man har blivit dömd för det här. Gjorde ont att se, tycker jag, och särskilt när man, eller höra, och särskilt när man Sveriges Radio tidigare har gjort undersökningar på det här som visar att det är ett lotteri, den här lagstiftningen. 60% av alla domar ändras i högre instans. Mm. Så att det är ganska rätt så säkert och en lagstiftning som jag tror att svenska folket på något sätt inte riktigt förstår. Mm. Liksom varför den är på plats. Jag blev djupt skakad faktiskt när jag hörde det här reportaget. Men vi har ingen debatt om det här. Därför att...
Det fanns signaler. Jag missade, säger Lukas.
Ja, men det
var 15 år.
Han var 15 år och dömdes för det här. Jag tycker att det är så genant att vi inte har en debatt om de här unga männen. Vi pratar om att regeringen vill sätta 13-åringar i fängelse och det finns en stark opposition emot. Mm. Men när det gäller de här tonåringarna så är man tysta, för att här har vänsterliberalerna själva varit med och drivit igenom den här lagstiftningen, och sexualbrott det är absolut det värsta som man kan begå enligt narrativet. Mm. Och då är de här 15-åriga pojkarna då, som inte har uppfattat ett signalsystem, som blir dömda.
Det støter jo an mot så mange ting, dette.
Mm.
En tenker både, hva hvis jeg var mor til en datter som opplever det, eller hva hvis jeg var mor til en sønn?
Mm. Du er jo mor til en datter,
til begge,
en sønn.
Ja. Det er det, men som hadde havnet i denne situasjonen.
Ja, det er jo det. Ja.
Hva gjør man? En kjenner jo, fordi en kjenner mange i den alderen og i det hele tatt, og har lest historier, så vet en jo hvordan det også kjennes å være kanske föräldre till denne sönnen.
Mm.
Verkligen. Yeah. Men jag tänker också, alla vi som är vuxna vet ju att sex är en lärprocess.
Mm.
Att det tar ganska lång tid att lära sig liksom hur sex fungerar. Och dessutom på en gång förstå vad gränserna går för en annan människa.
Mm.
Och särskilt när man har druckit alkohol dessutom och är så ung.
Yeah.
Så det är en ganska hård lagstiftning, tycker jag. Vad säger du, Hassan, som är som ska bära alla våldtäktsmäns ansikte här? Alla män är våldtäkt.
Jag har två söner som kan begå fejl, och en datter som ju är teenager nu, ikke? Och i den ålder var från nu av är hon ju potentiellt utsatt för övergrepp, ikke? Alltså potentiellt. Men sist år där uttalade formanden för partiet Liberal Alliance att samtykkeloven bør undersøges. Og straks efter siger han, og det er der ikke noget odiøst i. Ikke? Mm. Og den kommentar fortæller mig, hvor vi står i Danmark, at det er faktisk lidt farligt at foreslå, at samtykkeloven undersøges, fordi det kategoriserer en med nogle af de mennesker, som har talt kraftigst imod mod samtykkeloven, som er kategoriseret som som mennesker med en tosset sag, ikke?
Mm.
Desværre, fordi det forhindrer os i at have ordentlige gennemgange af den her lovgivning. Den er så betændt ideologisk, den lov, at vi simpelthen ikke kan tale ordentligt om den. Der har været en høring i Danmark, som gjorde det tydeligt, at der er en masse ubesvarede spørgsmål, men der har ikke været nogen ordentlig gennemgribende kulegravning eller gennemgang af samtlige de her paragraf 16 sager, hedder det, som er rejst og dømt efter den nye lov. Og det burde der jo naturligvis være. Altså det, for, især fordi det drejer sig, som det fremstår nu med al tydelighed på grund af de svenske tal, om meget unge mennesker.
Ja.
Selvfølgelig 25, skal den gennemgås.
Ja. 25% tenåringer.
Teenager. Mm.
En av fyra som döms är tonåringar.
Mm.
Och väldigt många saknar sexuell erfarenhet.
Jag var så förvirrad sexuellt som teenager.
Ja. Mm,
jag var heldigvis, må jag säga, idag extremt generad och mycket hemmed. Och det är ju det, där måske gör att jag aldrig kan ende i sådan en sag. Ikke? Fordi hvis jag hade varit mer pågående eller haft större mod eller något tredje, ikke? Så havde jeg måske været mere villig til at risikere noget, og det kunne have ført mig i uføre.
Jeg skal sige, at 2 voksne mennesker, som møtes sent i livet, kan også være forvirrede, faktisk. Det gælder jo, at man skal lære at kende hverandres grænser, og det kan tage et tag. Altså, det.
Men i tillegg så er det jo også, at en vet, hvilke pornobruk der er blandt veldig unge. Mm. Og når man ser, og når det er det som er læringsanstalten, så er det jo heller ikke så let at være den, som forstår alle og tolker alle signaler.
Nu lyder du som Andrew Tate.
Ja, Andrew Tate. Jeg driver ikke med menneskehandel, det er forskjellen på meg og Andrew Tate. Så det, det er,
nej, det er rigtigt. Det er ikke den ting, vi forventer, at du bliver afsløret i hele den menneskehandel. Det har du helt ret i.
Men det betyder nogen ting også. Og jeg, det jeg ser for mig er jo netop alle de her klønete situationer, som man er i med famling og kløning og alle de tingene der. Hvis en i tillegg har på netthinden noe som er fullstendig forskrudd, og som er så langt fra en virkelighet, for de aller fleste av oss, i hvert fall. Livet ser ikke ut som en pornofilm. Så hvor i alle dager skal du leve i det? Og da kan en jo kanskje forstå hvorfor mange etter hvert kommer til å velge en eller annen AI-kjæreste, eller hva det måtte være. Men der kom også en interessant undersøkelse fra RFSU, Kondomkollen, i Sverige for et år siden. Der har en undersøkt og stilt spørsmål etter samtykkeloven. Hva betyr det for hvor mange ber nå om samtykke i en sexsituation? Og dette var spørsmål til ungdommer, 16-20-åringer. Og av 16-20-åringer så sier 76% av de at de anser sig selv som ganske eller ganske god til å kommunisere det de vil med sex. Og 3 av 5 sier at de faktisk spør om det er greit. Så på en eller annen måte så har jo dette også vært med på en eller annen positiv endring.
Ja, absolutt.
For det er jo helt, det, er jo, det å spørre om ting er greit, det er jo fint.
Du lytter til norsken, svensken og dansken.
Komikeren bak den danske figuren Kirsten Birgit skulle delta i året som gikk på TV2, men en vits om Moderatenes leder Lars Løkkes alkoholproblemer ble for sterk kost. Komikeren Fredrik Silius trakk seg.
Jeg synes egentlig, at man gør Lars Løkke uret i forhold til graden af hans selvironi. Man behandler ham simpelthen som et pattebarn.
Det er jo en sær sag, det her, ikke? At TV2 vurderer, at en påstand om, at han har et problem med alkohol, er injurierende. Ikke? Frederik Silius spiller jo en figur, Kirsten Birgit hedder den figur, og den figur påstår så, at Lars Løkke har et problem med alkohol. Det vil sige, det er en fiktiv figur med en fiktiv påstand. Ikke? Og det blev simpelthen for meget for TV2, og det er jo helt tosset, især fordi den komiker, de så erstattede Frederik Silius med Lasse Remmer, stod på scenen og lavede jokes omkring Lars Løkkes alkoholforbrug. Ikke?
Nej.
Jo. Men prøv at høre, der er noget omkring det her. Det her, det er en sag, som har ryddet forsider, ikke? Og været hovedhistorien i presselogen på TV2 osv. Det er en sag, som ligesom bliver hævet op som en sag, der handler om kunstnerisk frihed og ytringsfrihed. Ikke? Og nogle gange, nu er det her jo et whistleblower-program, og I er mine søstre fra de nordiske lande, og nogle gange, så tænker jeg om Danmark, at vi simpelthen har et tosset forhold til ytringsfrihed. Ikke? At det her, det er den sag, vi ligesom vælger at stille os op og kæmpe for, at en komiker ikke må lave en Jeppe på bjerget joke om en udenrigsminister. Det er knægtelse af ytringsfriheden og den kunstneriske frihed.
Prøv at høre, det er frisinde, Hassan.
Jamen, vi har jo en fuldstændig knægtet ytringsfrihed i forvejen. Vi har et fuldstændig knægtet kunstnerisk udtryk herhjemme, ikke? Som er ensrettet og begrænset af alle mulige tilhørsforhold og økonomiske forhold osv. Alt det der, det er ikke noget, vi adresserer, men sådan en sag her, den går vi helt bananas over, og det kan jeg godt blive lidt tosset over,
ja,
vil
jeg
gerne whistleblow i forhold til jer.
Vi er med dig i dette, Hassan.
Ja, det.
Tak.
Du får fuldstændig støtte. Men jeg tror også her, at det har noget med, at frisind er en kerneværdi for det danske. Og det at fortælle, at nogen drikker for mye, eller har for mye sex, i hvert fald før MeToo, det skal du virkelig have lov til at gøre.
Ja, man burde måske indskyde, at Lars Løkke Rasmussen jo er blevet spurgt, hvad han mener om det her. Han siger, at han har intet problem overhovedet med den type omtale, og det må vi også konkludere om ham, at han foretrækker den mest negative omtale frem for ingen omtale.
Han kalder det, som kommentariatet holder på med, for fittelifutt. Fittelifutt.
Fittelifutt, vilket underbart ord. Ja. Har varit intressant att Lars Løkke Rasmussen själv har sagt att det här inte bekymrar honom, att man skämtar om honom. Mm. Så det är någon annan strider ut då, ja. Till
ja, andra grads kränkelse är det ju ingenting som är bättre än det också.
Nej, exakt.
Norsken, svensken och dansken.
Et tema i dag har åpenbart vært mat og drikke, julebord for ytre høyre og litt mat her og der. Men hvor mye skal man ha mulighet til å spise når det er buffet som er på menyen? Det var det nemlig en svenske som brutalt fikk oppleve svaret på. Hva skjedde, Åsa?
Ja, altså det var en lunchgjest i Katrineholm, denne lilla fina stad. Hade ätit 4 pannbiffar på en buffé. Du kan säga att det
är buff eller?
Ja, det kan vi säga. Ja. Det kan vi säga att det. Mm. Efteråt så ringer restaurangen upp den här personen och säger att det hade räckt om hen hade bara tagit 2 biffar.
Några problem har vi inte i Danmark. Där kan man bara spisa som man vill.
Nej, det kan man inte. För jag har nämligen ätit Kina-buffé i Köpenhamn. På Ströget, jag och mina barn och min dåvarande man. Det var kostade väldigt mycket pengar och det var inte särskilt god mat. Och min son lassade på väldigt mycket, för det får man göra i Sverige då i alla fall. Och då kommer en sån här kontrollant och säger åt min son att han ska äta upp all mat, och så börjar kontrollanten peka på min tallrik att jag ska äta upp den här maten också. Vi hade betalt jättemycket pengar, till sist visste jag inte vad jag skulle göra, så att när kontrollanten gick därifrån då hällde jag ner maten i blomkrukorna.
Nej.
Vad sen så gick och så. Ny mat.
Nej gud, det här har jag aldrig berättat för någon.
Vad pinligt.
Men må jag spöra om något?
Jag var livrädd för den här danska kontrollanten.
Det förstår jag. Var kontrollanten
rädd?
Var kontrollanten var den här kontrollant från restaurangen eller från staten?
Nej. Okay. från restaurangen, men det var väldigt väldigt otäckt. Sen sprang vi därifrån. Naturligtvis ska man inte ta mat som man inte äter, men om man har betalat för buffé så måste man ju få äta så mycket man vill.
Ja.
Så man ska ju inte bete sig som jag gjorde i Köpenhamn, men har man betalat så ska man ju få äta. Och man får inte ta med sig mat hem heller, tycker han. Och det är klart att man inte
från buffé
ska göra. Så doggy bag, det gills inte på.
Men alltså, jag har tagit en croissant på en frukostbuffé och packat den fint in i en serviett och tar den med mig. Det må jag inrömma.
Det gör jag också. På frukost så tar jag med mig alltid, på hotellfrukost, så är jag alltid med mig ett kokt ägg, för att jag behöver ha det på resan hem.
Ja, ja.
Okay. Men när ni gör det, när ni tar en croissant eller ett kokt ägg, gör ni det så i full offentlighet eller gör det lite diskret när tjänaren...
Jag gör det i full offentlighet, och den som tittar på hur lite jag äter från en frukostbuffé tycker att jag har rätt att göra det här, kan jag säga. Ja. Att jag avskyr att äta morgonmat.
Ja.
Men det är betalat liksom. Ganska mycket pengar.
Spiser du masse på buffé?
Nej, jeg vælger restauranter uden buffé. Jeg synes, der er noget reducerende i det her med at stå i kø oppe ved sådan et sted, hvor maden har hvilet i et godt stykke tid. Dog er der en undtagelse, og det er på Arbejdermuseets fantastiske frokostrestaurant, hvor I også har været med og spise dansk smørbrød. Men der har de en regel, som er at tage 3 stykker ad gangen.
Ja.
Og så siger de, fordi vi bruger ret lang tid på at lave den her mad, og bryder os ikke om at smide den ud, og det er i øvrigt heller ikke godt for klimaet eller vores økonomi, som jo i sidste ende falder tilbage på gæsterne. Fordi hvis vi bruger for mange penge på alt den mad, vi smider ud, så bliver det dyrere at spise her. Ikke?
Det er en god regel. Det blir siste ord fra oss i ukens Norsken, Svensken og Dansken. Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent er Ole Jan Larsen og redaktør er Jostein Olseng. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene i sendingen er fra SVT, 60 Minutes og Dansk TV 2.